Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu är det 244.
Nu är det 244.
Ja, och ni är så välkomna till oss.
Ja.
Ja.
Vad ska 244 handla om, tycker du?
Vi ska prata om det här med att vara den som oftast ger med sig. Som kan också leda till en känsla av att man känner sig ständigt överkörd. Sen har vi en lyssnare som är extremt nyskild och lider av en alldeles speciell sak. Ja. En annan lyssnare, hon var med om att mannen bedrog henne i 4 år med sin arbetskamrat. Hon vågar inte röra sig fritt för hon har en grej med den här kvinnan som han var otrogen med, som hon inte kommer ifrån. Och sen om detta att välja sida när folk separerar. Det och mycket mer ska vi prata om.
Du, Marit.
Ja.
Förra gången så sa du någonting om ditt ex och ert förhållande och sådär.
Mm-hmm.
Så, och då tänkte jag så här.
Du menar att jag sa att jag hade legat med män förut?
Nej.
Det var inte det. Nej,
det var inte det. Du beskrev ert förhållande på något sätt. Att ni klickade, det var ett stora luckor mellan er eller något sånt där.
Jaha. När mina luckor i själen mötte hans luckor i själen så kunde vi inte lösa det.
Mm. Och då tänkte jag så här, skulle han beskriva det på samma sätt, tror du?
Det tror jag inte.
Nej. Utan
han skulle beskriva det som att jag var en idiot. tror jag kanske att jag var.
Jag tänkte också så här, det är ganska negativt. Det är en ganska negativ beskrivning. Liksom. Är han lika negativ som du?
Vadå negativ?
Nej, men att så här, det gick inte alls. Vi fungerade inte alls.
Det sa jag väl inte? Jag sa att när två människor, det här är ju väldigt generellt,
ja.
Så hade du det och din fru också, skulle jag våga påstå.
Jo, men nu frågar jag dig.
Ja, jag vet, men vi måste också förklara för lyssnarna vad det är vi pratar om då.
Ja.
Det jag menar är så här, att där det uppstår problem i ett förhållande är ju där jag har en svaghet som jag inte är medveten om, eller en låsning. Och i situationer så kanske liksom en vardag kanske klarar det, att en har en sån låsning. Men när den i någon situation tvingar fram den delen där den andra också har en låsning,
ja,
då finns ingenting. Vad var det som var så negativt med det?
Ja, men det fanns
låsningar.
Ja, men det är en ganska liksom hopplös relation på det sättet, om man tvingar fram varandras låsningar, tycker jag.
Jag sa inte att vi tvingar fram dem.
Okej.
Vad är det du inte fattar?
Nej, men jag bara undrar så här.
Ibland, det är ungefär som solen står och sen rör de sig och hoppsan, här har vi här möts vi på ett dåligt sätt.
Om någon säger det, om någon beskriver sin relation på det sättet, så kommer ju ingen säga
att jag beskrev inte min relation så. Jag beskrev att vår relation var på ett sätt, men där våra luckor möter varandra, så blev det så.
Ja.
Ungefär som att jag skulle kunna säga till dig nu att där mina luckor möter dina, när jag är ledsen till exempel och du inte kan trösta, stora okay. svarta hål ja, ja. Öppnar sig.
Jag har bara hört...
Annars går det bra. Ja, ja. Annars går det bra. Här, men när jag hamnar i den situationen och du som inte kan trösta är där, då blir det dåligt. Ja.
Men om man säger så här, om vi frågar så här, bara för att jag vill ha svar på den här frågan. Det, nu har vi ändå gjort, det här är avsnitt 244 av Skilsmässopodden.
Ja, och ändå känner inte jag
många
dig.
Gånger, så, nej, ganska många gånger så vi pratat om våra tidigare förhållanden, där du har beskrivit ditt tidigare förhållande på ett sätt. Och då frågar jag första frågan så här, skulle ditt ex beskriva på samma sätt? Och då säger du nej.
Nej, vi ser nej. Livet inte på samma sätt, och jag säger inte att det är rätt eller fel, men han tänker nog inte
nej,
som jag.
Men vad tror du skillnaden är? För det jag är ute efter är den här liksom historieskrivningen, hur man ser på det förhållande som inte blev så bra. Liksom.
Ja, vi har ju pratat ganska mycket om det efteråt, han och jag. När jag går fram och tillbaka utanför huset här nere så är det ofta han och jag som pratar.
Ja.
Och då ibland så kommer vi in i någonting liksom där man beklagar saker, hur det blev och så vidare. Men ofta så pratar vi och baktalar våra söner. Det är
det är roligt. Nej, men jag bara tänker så här också. Om du skulle höra honom beskriva ert förhållande på ett så här, så som han ser de problemen. Mm. Hur skulle du känna då?
Om jag hörde, det beror på vad han sa.
Ja, men det liksom är ganska så här negativ.
Nej, men det för mig är det ganska oladdat.
Ja.
Han skulle kunna få säga vad han ville.
Ja.
Ja, men då faktiskt. Nej, men jag tänker också att anledningen till att han inte skulle säga som jag, det är ju liksom för att jag är kanske mer psykologiserande än vad han är.
Ja. Ja. Okej.
Okay. Ungefär som att du skulle beskriva det på ett annat sätt än jag.
Ja, absolut. Nej, men jag tänkte nämligen så här, för jag tänkte på det, så tänkte jag så här, undra hur han upplever när du säger så. Och så tänkte jag på hur, och jag själv skulle reagera om jag hörde mitt ex eller någon av mina ex liksom i negativa och liksom så här lite, vad ska man säga, kritiska ordalag beskriva vår relation. Jag kanske inte skulle tycka att det var så kul.
Nu är det ju så att jag beskrev inte vår relation
som två svarta hål som
mötte varandra. Vi var ihop i 17 år.
Ja.
Det hade ju varit totalt dränerat.
Ja. Nej, men jag bara menar man kan ändå få en känsla av att höra sitt ex beskriva ens relation där man kan studsa. Jag skulle kunna studsa i alla fall. Ja. Vad är det här liksom? Det var väl bra? Det var inte det.
Nej.
Ja.
Nej, men du vill ju inte gärna ha kritik. Men det är därför vi
precis.
Har podden.
Och du älskar ju kritik. Det är det bästa du vet.
Ja, eller hur? Jag får ju ganska mycket av dig ändå. Kritik, menar jag.
Okej.
Ja.
Här är det två extremt stora svarta hål, kan jag säga. De är så stora så att det är liksom hela universum ryms i dem.
Ja.
Nåja.
Du, jag tror ju att vi alla, om jag nu byter ämne, men man känner ju någon som är den här som alltid ger med sig.
Mm.
Alltså den som också kanske upplever sig lite överkörd, men är okej då. Man ger sig liksom för husfridens skull eller någonting. Ja, men jag åker väl hämta barnen idag också då. Eller jag handlar väl då. Eller den andra får bestämma vart man åker på semestern, man ger med sig. Och liksom sådana där saker.
Ja.
Man kanske till och med, men jag har ingen lust att flytta, men jag har ju det. Ja, då är man den som ger med sig, liksom, för någon måste ge med sig.
Ja.
Det där är ju många som i efterhand liksom kan tycka att det är ju lite, och jag skulle vilja skärskåda det här.
Ja.
Varför det blir så här,
ja.
Att en ofta ger med sig. Jag har lite frågor som vi kan resonera kring.
Go ahead, shoot.
Varför ger man med sig, vill jag börja med att fråga.
Ja, det kan ju säkert finnas många olika skäl. Men jag kan tänka mig att man liksom man har ju olika grader av envishet, alla människor tror jag. Och jag tror att en del, de som inte är så jävla envisa har lättare för att ge med sig.
Och när du säger envis, då menar du att man är mer kompromissvillig?
Det behöver inte vara det att man är mer kompromissvillig, men vissa människor är beredda att stå på sig ganska rejält för att få igenom sin vilja.
Ja.
Oavsett liksom hur viktig den är, därför att det är en grej att man verkligen vill ha igenom sin vilja.
Jag är ju sån.
Medan andra då, till exempel jag, inte är, för det är inte så viktigt för mig att få igenom just min vilja.
Nej, Men kan det då också vara att resultat, att det liksom, det är inte lika ladd, du har inte en så stark vision kring hur du vill ha det heller, och därför kostar det dig inte lika mycket. Exakt. Kan det vara så?
Ja.
Ja. För du är ju mycket mer kompromissvillig än vad jag är, till exempel. Ja. Ger det dig gråa hår liksom, att
det är inte det som heter med gråa hår. Nej, men så här, jag tror att det finns olika skäl, säger jag. Därför att i en relation så det kan vara så att den ena har en jättestark vision men är inte lika envis. Orkar liksom inte riktigt stå
man
emot.
Orkar utan längre, inte, nej. Man
orkar inte.
Det är
ett annat
inte.
Skäl, menar jag. För
att, men menar du att det skulle hänga på ork?
Ja, det tror jag absolut. Och att det finns en slags prestigekamp i att få sin vilja fram. I vissa relationer liksom, där man kanske är lika så här, drivna. Det är egentligen lika viktigt, men den ena orkar inte stå emot. För någon måste till slut ge sig. Båda två kan inte få sin vilja igenom.
Okej, den som då... För det finns ju inga beteenden som man har som man inte vinner något på. För de beteenden man... De utsläcks alltid. Mm. Så då är frågan, vad vinner den som ger sig? Vad vinner den då?
Ja, men det beror på. För min del så vinner jag ett jävligt mycket härligare liv.
Ja, men om vi lossnar ifrån dig då. Ja, för det är ju kul att, det är ju härligt att du har ett härligare liv.
Ja.
Men låt säga att du skulle behöva... Den som mot sin vilja ger med sig och åker och hämtar på dagis. Eller
vinner
liksom...
ingenting. Den förlorar, skulle jag säga.
Ja, men jag skulle säga att det finns alltid en vinst. Annars,
ja, okay.
annars
då får
jag...
du förklara den
vinsten. Då får den vinsten av att alltid ha plisat. Och förtjänar tacksamhet. Förstår du? Den kommer på plus i sina egna ögon. Nu har jag uppoffrat mig igen. Men jag menar...
Ja.
Du kippar efter andan, så jag blir så nervös.
Nej.
Jag vill säga det här nu.
Okay.
Får jag säga det här nu? För att det är ju en läggning som många har. Att man känner att... Ja, jag har varit dålig. Om jag gör det här så är jag på plus. Liksom. Som att man samlar pluspoäng. Man ska bara fråga sig, tycker jag. Vad har jag de pluspoängen till då? När löser jag in dem så att det blir på mitt vis? Men jag tror att vinsten kan vara att man slipper en konflikt. Man hamnar på plus. Man har liksom gjort... Man har gjort det man någonstans tyckte, okej då, han hinner inte. Och så skiter man att man själv inte ens hann, men man gör det ändå. Frågan är då, vad är risken? Vad
men
är
vänta
risken?
Nu, det här, du kan inte bara få säga det där utan att någon säger emot.
Men då någon,
nej,
det är du i så
ja,
fall.
Ja, det är jag, det är bara jag som sitter inne, tror jag. Men så här, det kan absolut finnas.
Mm.
Men jag tror inte att det är supervanligt att man liksom backar för att man ska nå en vinst i så här, pluspoäng för att man plisar. Det tror jag inte är så vanligt faktiskt.
Jag tror att det är jättevanligt.
Men det tror inte jag.
Nej, jag tror utan att det är jättevanligt.
Ja, visst, absolut.
Varför tror du att alla kvinnor går och hämtar på dagis?
Ja, men därför att jag kan mycket väl tänka mig också att det finns en bitterhet bakom det. Det är inte alls upplevt som en vinst,
nej,
utan det är bara
men
en ilska. Därför att man inte orkar stå emot.
Det är pluspoäng på kort sikt, bitterhet på lång sikt.
Därför att man inte orkar stå emot, säger jag då.
Kanske.
Och då blir man bitter istället. Jag tror inte att man vinner en plus.
Nackdelen,
man upplever
men
inte som en pluspoäng.
Fördel,
nej, jag tror inte de upplever det som en pluspoäng. Jag tror de upplever det som jävla karjävel.
Ja, det hör också dit.
Och därför
vidare?
Menar jag så här, jag tycker det är fel att säga och tro att folk känner, åh vad härlig jag är nu när jag säger ja till det här.
Nej, men
eller
jag menar bara så här, rent
det.
Psykologiskt så är det ju så att alla grejer man har finns det en viss vinst med, annars utsläcks beteendet.
Ja, men vinsten i de allra flesta fall tror jag att slippa liksom det här
konflikten.
Bråket, konflikten och grälet.
Jag nämnde det också.
Slippa ilskan, ja. Och det tror jag är mycket vanligare, att någon skulle säga, åh nu fick jag en vinst av det här, ja.
Mm. Vad är risken med det här beteendet att ge med sig?
Risken är att man blir bitter, att man ger med sig fast man inte vill.
Ja.
Och att man kanske snarare i så fall skulle säga så här, nej, men den där partnern som jag hela tiden viker mig för är inte bra för mig.
Nej, för att man behöver en annan typ av partner för att få ett bra samspel då.
En mer liksom samarbetsvillig och kanske kompromissvillig eller åtminstone en person som inte alltid måste ha rätt.
Så att om det är så här då, att man känner att man ger med sig hela tiden av något skäl, skulle man då kunna dra slutsatsen av något skäl och inte riktigt på sikt mår bra av
det,
får man ju säga. För annars är ju allting fine. Men då tänker jag att egentligen så har man som par inte riktigt en matchning då. Man är inte riktigt Nej. Bra för varandra.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag tycker man ska se upp i sådana lägen. Jag tycker man ska se upp just den här grejen. Han eller hon bestämmer allt. Jag får aldrig göra som jag vill. Liksom, eller jag får inte min vilja igenom.
Nej, precis.
Den sägningen ska man se upp med.
Ja.
För då är man på dålig plats. Då är man i ett dåligt förhållande.
Ja. Jag tänker också så här. Att om man ger med sig. Eller om man bestämmer sig för att svälja grejer liksom. Tror det eller ej, men jag gör ju det också ibland, att okej, nu får det bli så här då. Då är min princip så här, att om jag vet att jag kan svälja det här och att det aldrig kommer upp som bitterhet, okej, fine. Men om jag känner på mig att det här kommer jag att bli sur för förr eller senare, då tycker jag att det är min plikt att ta upp det.
Mm.
Och då för att det blir också så oschysst. Det blir nästan tydligast i hur folk kan göra med barn. Nästan, jag drar det exemplet av liksom att barnen tjatar, man ger med sig, de får sin glass. Och sen säger man, och jag som har köpt en glass till er också. Alltså man är sur för att man köpte glassen. Eller jag är sur för att jag gav med mig och gjorde det där gentemot dig. Då är det ju, alltså jag tycker att den striden ska man ta innan och låta bli att göra det. Man kan inte göra
håller
både
med, och. Absolut. Jo, ja. Nej, men det tycker jag är viktigt och det tycker jag är liksom, ja, jag tycker inte att det är fel att ge med sig, men Nej. Man måste göra det för att man vill och man måste vara nöjd med resultatet.
Ja. Ja, och okay, man måste liksom väl se mönstret kanske om man gör det hela tiden
absolut,
och den andra inte gör
nej,
det.
Nej, visst, då ja.
Jag tycker också då om man är lagd åt det hållet att man hela tiden viker ner sig så att säga, så tycker jag att man ska fundera på hur man uttrycker sitt liv och sin vilja. Vad har man för språk för att uttrycka det liksom? Jag tänker ju att det inte alltid handlar om ord utan att det handlar om de gärningar som fyller min dag. Mm. Det är ändå de som i mångt och mycket liksom konstituerar mitt liv.
Ja.
Om jag hela tiden springer och gör ärenden åt någon annan eller någonting som någon annan vill, då är det som är mitt liv.
Mm.
Så att man inte blandar bort sig här. Utan tänk noga på vilket sätt får din vilja plats i ditt liv.
Mm.
Och om den får för liten plats, då är det värt att fundera på vad kommer det sig av och vad kan du göra åt det. Mm. Och där kanske det är ord som är en början, om man inte går direkt på handling och säger nej, men jag hämtar de här dagarna i veckan och du får ta de andra.
Mm.
Punkt slut liksom.
Det handlar ju också till ganska stor, det är så lätt att liksom lyfta ut situationerna. Jaha, nu hämtar du 5 dagar och jag 4, eller nu får du bestämma hit och dit. Men det handlar väldigt mycket om argumentation också.
Säg hur du tänker.
Jo, att för det är ju många, om man säger så här, starkare och envis, det är kanske en sak, men ofta ser det en person som är bättre på att argumentera.
Ja.
Eller har starkare argument helt enkelt.
Mm.
Och det där är också en fälla. Därför att så här, jag kan inte säga emot. Jag har inga argument. Jag tycker att du har rätt. Jag har liksom ingenting att sätta upp mot det du säger.
Fast någonting i ens känsla säger då, jag vill ändå
absolut,
inte.
Ja, absolut, jag vet. Men där är det väldigt svårt att ta till ord. Och där är det väldigt svårt också att säga, bara så här, nej, nu tänker jag inte hämta mer än 2 dagar i veckan. För att, varför då, kommer ju nästa fråga. Hur tänker du då?
Ja.
Och där är jag med redan fast. Jag bara säger så här, det är en jävla fälla också att vara inne i sånt här. Och i en relation där man blir överkörd liksom,
precis,
med ord och argumentation.
Eller men där tänker jag så här också. Att om man känner att det är fel, det finns ju också så här, nej, jag vill inte. Man kan säga, jag vill inte.
Absolut, ja.
Då får den andra ta ställning till, duger det här åt? Liksom, för att det finns också det, jag vill inte vända ut och in på mig varje dag för att du tjänar 3 000 mer i månaden.
Ja, eller bara
jag vill inte.
Jag vill inte. Det, för ibland är det ju så man måste säga.
Ja.
För det har vi pratat om också, att så här, när man väl lämnar en relation så kanske man inte behöver förklara det heller. Utan jag vill inte vara med dig längre, punkt slut. Och jag vill inte göra det här heller.
Mm.
Skit i varför och skit i hur jag har kommit fram till det. Det bara är på det sättet.
Om inte ens argument duger, då har man alltid det.
Ja.
Jag vill inte.
Ja.
Mm.
Och det kan vara viktigt att komma tillbaka till.
Ja, precis.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Du, då tar vi ett lyssnarbrev.
Ja.
Mm. Tack för en bra podd. Jag är extremt nyskild och har något som jag inte vet hur jag ska förhålla mig till. Tillsammans har vi 2 barn. En som fortfarande bor hemma och som sedan tre månader tillbaka bor varannan vecka. Det äldsta barnet har inte bott hemma på ett par år på grund av studier. Nu är hen snart på väg hem och ska bo i sitt barndomshem som min exman bor i. Det är hemma. Där finns plats. Mer än hos mig. Givetvis står mitt hem alltid öppet för mina barn. Jag är livrädd för att hamna utanför det vardagsliv som de kommer att få i huset. Samtidigt är jag mån om den veckan jag har själv, där jag träffar vänner och jobbar mycket. Jag vet att jag är vuxen och att jag får ta initiativ till att ses. Men det är den där konstiga situationen som uppstår där jag liksom hamnar utanför. Min man har varit otrogen och barnen vet ingenting. Och ändå åtnjuter han huset som vi äger tillsammans ett tag till och närheten till båda barnen. Hur gör man egentligen?
Ja, alltså det ena barnet bor hemma och bor varannan vecka. Är det så?
Ena barnet bor varannan vecka och det andra barnet kommer nu att flytta hem och då bo i huset där pappan nu som pappan har. Liksom.
Det är, så här, det är ju, det låter som relativt vuxna barn. Om någon har varit borta och pluggat. Jag fattar ju absolut känslan i det här, att den är fruktansvärd och hemsk. Men den är också, man ska liksom, det man ska väga in är så här, det gör jätteont när barnen flyttar hemifrån. Den finns med också, att man är på väg att förlora kontakten med sitt barn.
Mm.
Och sen att det nu råkar vara hos ex-partnern och all historia med otrohet och sånt, det gör mycket, mycket ondare. Mm. Men det finns liksom inget, även om det här barnet är vuxet, så kan man hoppas att inte hen ska behöva hamna i någon slags lojalitetskonflikt mellan mamma och pappa.
Mm.
Vill hen bo hos pappa, då är det nog ändå bäst för hen att få bo där utan att känna liksom sig dålig för det eller att mamma
inte vill. Du menar egentligen så här, att det kanske inte är så långt bort till att hon ändå inte skulle ha fått umgås med det här äldre barnet.
Precis. Mm. Och jag tror att liksom det är också så här, det är ju en period just när barnen är i den där åldern, när man tappar dem. Det jag tror nästan alla upplever det, att de försvinner ut, de bor med någon polare, bor i en annan stad och de slutar höra av sig för de upplever att nu är livet mitt, nu ska jag ha kul. Liksom.
Men jag förstår ändå, nu är det ju inte så att barnet är, utan barnet är faktiskt hos pappan så att säga. Och i praktiken då så är hela hennes familj någon annanstans, varannan vecka har hon ena barnet. Men, och den är ju plågsam.
Ja.
För i praktiken så finns hela familjen där och hon kommer aldrig att få till det här, det livet liksom, med båda barnen.
Nej.
För att det finns inte plats hos henne och sådär. Så hur gör hon? Jag tänker lite så här att i bästa fall, om du och ditt ex har en bra relation, man får tänka lite utanför boxen, för det är inte helt lätt, men om ni har en hyfsat bra relation så skulle ni kunna leta liksom åt hållet så här, att du helt enkelt förklarar det här, att du vill gärna ta del av barnens vardag, att du till exempel, som jag och min exman gjorde så här, det är därför jag tänker att det är möjligt, sen kanske det är helt omöjligt beroende på vad man har, men nej, för jag var ju då i den situationen att jag tog över lägenheten och där bodde barnen efter att vi hade växelbott i typ 8 år. Men då kom han hem till lägenheten 2 eller 3 dagar i veckan, plus varannan helg också. Fast det där behöver man inte bry sig om. Men låt säga att du skulle åka hem till hans hem och laga mat 2 dagar i veckan. Han behöver inte ens vara hemma, eller så kommer han hem och då får han mat. Men då får du just den här vardagskontakten med barnen. Och det, liksom, det är ju just det här vardagslivet och rutiner som faktiskt har en viss kvalitet, ja, för att de blir av. Liksom. Det blir av då. Men då får man heller inte räkna med att barnen ska liksom ställa upp och umgås med en. Nej. Utan då äter de, sen försvinner väl de in på sitt rum, så får man stå där med disken eller ja, någonting. Men man har ändå fått liksom en viss kontinuitet. Kan man hitta den typen av lösningar, eller att de kommer hem till dig eller vad som helst, liksom som bygger på vardagen ihop, mm, på något sätt. Han kanske blir jätteglad att bli avlastad en kväll i veckan, ja, när hon gör det här. Liksom.
Absolut. Kan man göra det så är det ju fantastiskt och guldvärt.
Om man har den typen av relation och det inte finns någon svart sjukny och sådana här,
nej,
saker.
Om man inte upplever att det är just som att liksom vara gäst i sitt eget hem, vilket man skulle kunna göra då. Liksom. Så det var ju mitt gamla hem, jag bodde där, vi hade familj. Ja.
Men det kan vara värt.
Ja. Men jag tror att och det är fantastiskt om det funkar, men om det inte gör det, så tror jag att det handlar väldigt mycket om ett mindset hos en själv. Och att gå igenom det där otroligt jobbiga och sorgliga att barnen flyttar hemifrån och har ett eget liv och väljer själva. För det måste man göra förr eller senare. Det kommer liksom en period när de inte är där längre.
Nej.
Och det är det jag menar med att den här sorgen, liksom, eller det här då obehagliga att barnet väljer att bo hos pappa, är liksom sammanblandat med den liksom självklara och nödvändiga sorgen över att barnen faktiskt blir stora och flyttar hemifrån. Och väljer själva vad de vill göra, oavsett om det är bo hos pappa eller i Australien eller vad som helst. Så
dina,
jag bara säger det, jag tror att det är viktigt att liksom, för henne att tänka de tankarna, just det.
Ja.
Det är det här som händer nu.
Mm.
Och det är det jag ska sörja. Inte mitt tidigare förhållande eller att han eller hon bor där.
Jag tänker också att ditt ex var ju egentligen med om det här. För dina pojkar var det efter ett tag att bo bara hos dig. Det är svåra saker. Men som du säger, det är, man får hitta någon lösning så att det funkar. Och jag menar, barnen vill ju säkert också naturligtvis träffa henne.
Ja, ja, ja.
Så att de vill ju på ett... Alltså, de har sitt liv och sin vardag.
Precis.
Men på något vis så kanske man hittar ett sätt. Nu verkar det här väldigt, väldigt nytt. Hon är väldigt ny, skriver hon.
Ja.
Så att ni kanske hittar en modell, tänker jag. Börja smått på något vis. Och hitta någon slags rutin eller någonting som funkar för det här vardagsomgänget.
Ja.
Mm. Berätta gärna sen hur ni gör. För sånt här är ju... Ja, men det här är en av de situationerna som kan bli när man har lite större barn.
Ja.
Som just väljer själva.
Precis.
Ja.
Mm.
Vi tar ett lyssnarbrev till här.
Ja, bra. Mm.
Jag fann er podd och lyssnade igenom alla avsnitt, vilket var otroligt nyttigt och reflekterande. Tack. Jag har en inre dialog som jag inte kan stänga av och inte har någon att tala med om. Jag har lyssnat på avsnitt 127 flera gånger, för det rör sig kring den andra kvinnan. Jag har levt tillsammans med min man sedan vi var 25 år och vi har barn ihop. Vårt äktenskap har som många andra gått upp och ner i relationen, men vi har efter en negativ period bestämt oss för att oss är viktigast. Vid ett tillfälle träffade vi en parterapeut. För 4 år sedan fick jag reda på att min man varit otrogen med en kollega på jobbet. Det hade skett regelbundet på arbetsresor och några fester och AV. Det hade pågått under cirka 4 års tid. Jag föll ner i ett mörker. Jag jobbade, satte på mig masken inför mina barn och kollegor och grät på nätterna. Min man avslutade relationen direkt med kollegan. Ops, de jobbar fortfarande tillsammans. Han säger att hon var en konsekvens av hur vår relation såg ut och han fick bekräftelse av någon annan. Han visade ånger och menade att han hade varit svag eftersom han lät det fortgå så länge. Vi tog beslutet att försöka laga det som var vi igen. Ingen vet om att vi har gått igenom det här. Nu har det gått några år och vi har det bättre än någonsin. Nu till mitt problem. Jag tycker det är väldigt jobbigt att min man fortfarande jobbar med henne. Det tog 2 år innan han började gå med på after work igen av respekt för mig. Jag vill att han ska få göra sånt som han gillar och vill göra. Han har gått vidare. Han vill se framåt. Allt som hände har upphört och hon har aldrig gjort några nya försök till att uppta relationen enligt honom. Det som hänger kvar i min vardag är att jag har snävat in vad jag kan röra mig utomhus. Jag undviker vissa restauranger och affärer. Jag känner mig livrädd för att träffa hon som presumtivt höll på att förstöra mitt liv. Jag är rädd att jag inte skulle kunna lägga band på mig. När jag frågar min man vad han skulle göra om vi skulle stöta på henne i stan svarar han att han inte vet. Det beror på hur situationen avlöper. Hur ska jag agera? Jag funderar på att skriva ett brev till henne för att få försäkran att hon inte längre har en relation med min man. Jag undrar också om hon någonsin lovades en fortsättning tillsammans med honom. Om hon då svarar nej på frågorna så är min önskan att om vi råkas på stan så kan vi hälsa. Kanske då kan min tankelop stillas, mina eventuella barnföreställningar tystna. I mina ögon är hon ett moraliskt bottennapp som levde i förljugenhet, accepterade smulor, bara lät det fortgå även om man är förälskad och vara medveten om att man gör en annan människa illa. Vad säger hon till sina barn om det skulle uppdagas? Jag vill gärna höra era resonemang eller kanske råd.
Ja.
Det är ju en dramatisk historia tycker jag verkligen.
Ja, men nej, jag förstår precis. Jag tycker att det finns ju inte någonting man kan säga så här ska det vara, så här ska du göra, utan det handlar så oerhört mycket om vad hon känner inför alltihopa. Om man skulle så här lyfta blicken från det så kan jag tycka ett. Hon misstänker ju fortfarande att det är någonting mellan mannen och den här kvinnan.
Ja.
Och det tycker jag är en liksom, det kanske är den på något sätt, det jobbigaste för henne att misstänka det, och det svåraste för hennes relation med sin man också. För det innebär att det är en ganska stor tillitsbrist i det där.
Det som jag upplever som lite knepigt här, eller som lite annorlunda, det är att den tveksamheten och den ilskan landar bara på den här kvinnan.
Ja.
Varför? Alltså egentligen så är det så här, hon vill få försäkrat av den här kvinnan att de inte har en relation och att han inte har lovat henne något. Egentligen är ju det någonting som, alltså den ilskan,
ja,
den hör ju hemma hos hennes man egentligen. Det är det här, ja, som lätt händer, tänker jag. För hon har ju valt att gå vidare med mannen. Ja, då kan man ju inte vara så arg på honom och osäker på honom, utan hon måste ju ge sig hän här nu då. Fastän hon då, för jag reagerar också på det här, eller det här, jag tycker att det är intressant, för här tycker hon att den här kvinnan är ett moraliskt bottennapp som har levt i förljugenhet. Men det måste man ju också då tycka om sin man, som också,
absolut,
är ett moraliskt bottennapp och levde i förljugenhet. Bara lät det fortgå och vara medveten om att man gör en annan människa illa. Vad säger hon till sina barn om det skulle uppdagas? Ja, exakt samma sak gäller ju hennes egen man. Vad säger han om det? Alltså, den här kvinnan har ju inte gjort ett större brott än mannen. Sen förstår jag känslorna, men jag vill ändå peka på det här liksom att det är någonting här där det blir som att den andra kvinnan får bära hela skulden för det som har hänt.
Ja.
Och jag är inte så säker på att hon kommer framåt då i de här känslorna.
Nej, jag vet inte. Jag kan känna igen mig med henne, och jag har nog gjort så också att jag har förlagt. Och det är bara för att jag liksom inte orkade vara arg på den som jag var tillsammans med.
Nej, och det är intressant att höra mer,
ja,
om.
Nej, men ja, därför att det är så här, det är lite grann ett val. Jag förlåter min partner. Mm. Det gör jag liksom. För det misstaget hon har gjort. Men jag är ju förmannad. Då kan jag rikta ilskan ditåt. Mm. Det var ganska medvetet. Liksom, så här.
Mm.
Sen visste jag ju att det var korkat och löjligt och fel på något sätt. Eller det var lika fel åt båda hållen.
Ja.
Och den här personen hade väl inte gjort mer än vad den ville och tyckte var kul.
Mm.
Men det är ett sätt att kanalisera ilskan. Det är, bara man är medveten om det så kan ju det funka ett tag. Men inte lång tid, tror jag. Det är liksom det är ingen framkomlig väg. Så här, det viktiga, det är inte, den där andra personen är totalt oviktig. Det har inte med saken att göra egentligen. Det kan vara bra, dålig, men så här, skit, det kan vara bra, ett objekt för att vara arg på. Men
precis.
Den har liksom ingenting med saken att göra. Utan det som är viktigt som hon har valt, det är att fortsätta relationen med sin man.
Mm.
Och då tycker jag, ett, hon måste kunna förlåta honom tillräckligt mycket, jag vet att vi har pratat om det här, men tillräckligt mycket för att vilja gå vidare och säga att så här, ja, men jag kan acceptera det
här. När du säger
att
hon måste kunna.
Ja, hon måste kunna förlåta honom så pass mycket så att hon kan gå vidare och inte känna hela tiden så här, lägga skuld på
honom. Du menar
honom,
om hon ska vara ihop med honom,
ja,
så,
precis.
Så krävs det.
Ja, absolut.
Det.
Ja. Och hon måste, vilket inte sker omedelbart, men hon måste bygga tillit så att hon inte går omkring och är orolig för att han ska, eller för antingen fortsätta relationen med den här andra kvinnan eller hitta någon ny. Den kommer bli för jobbig. Det är inte ett riktigt härligt
liv att leva.
Fast
det är ju inte ett riktigt förnuftsbeslut.
Nej.
Det är klart att hon vill ha tillit och att allting ska kännas bra.
Absolut. Och för det jag tänkte komma fram till är så här. Om hennes lösning är att skriva ett brev till den här kvinnan.
Mm.
Som jag inte tycker har med saken att göra. Men om hon liksom kommer till ro av att skriva ett brev och få ett svar som säger nej, vi har ingen relation längre. Om det bygger hennes tillit. Tummen upp för det. Jag tror att om hon skulle få ett sånt svar så skulle hon vara nöjd ett par dagar och sen liksom skulle den här oron komma tillbaka i alla fall.
Ja, eller så skulle det vara så här, jag skulle ju tänka så här, om hon säger nej, vi har inte en relation, så skulle hon ju säga även om de hade en relation. Man kan inte vara säker på att det blir ett ärligt svar. Liksom.
För det handlar om en övertygelse. Du kan aldrig få liksom en bekräftelse som är fullvärdig. Du kan inte helt och hållet, utan det är i dig själv du måste lita på det.
Ja.
Så att jag tror att hon, det är liksom, jag vet inte riktigt heller, eller så här, jag förstår att hon vill fortsätta relationen med sin man.
Ja.
Och jag förstår att det finns, nu vet vi inte alla skäl, men det finns tusen skäl till det. De har det bra ihop,
ja,
de har
verkligen
massor med saker och så vidare. Så här. Men hon måste titta in i sig själv och säga så här, är det här livet jag vill leva som innebär brist på tillit, oro, ilska mot en människa som är, ja,
du, perifer egentligen.
Plus, det jag tycker var jätteviktigt, det är så här, jag undviker platser.
Mm.
Det är ju en jävla inskränkning i hennes liv som hon verkligen borde fundera över, för det så kan man inte riktigt.
Men där tycker jag att man skulle kunna ge ett konkret råd.
Ja.
Hon är rädd för vad som ska hända om hon träffar den här kvinnan.
Ja.
Här tycker jag hon ska ta kontroll och äga situationen. Jag tycker om jag vore hon och kände så här, så skulle jag fatta ett beslut kring exakt hur jag kommer att göra den dagen. Och när den dagen händer så gör jag som jag har bestämt. Vill man göra något annat efteråt så kan man bestämma om. Jag föreslår att hon bestämmer sig för att hur situationen än är så hälsar hon vänligt. That's it.
Exakt.
För att då har hon i alla fall inte åstadkommit någonting som hon sen också skulle behöva älta och ångra, som skulle äta henne mer. Liksom. Utan gå på alla restauranger. Jag skulle också kunna överväga, om jag vore hon, att ringa. Och säga, liksom, att bara höra, att kanske i all vänlighet återigen. Jag vet ju att du har haft en relation med min man. Jag vill höra lite mer om det. Det skulle hjälpa mig och så vidare.
Ja.
Och ställa de här frågorna. Så får hon höra hur det här låter.
Ja absolut. Det
blir liksom att ta kontroll över situationen.
Ja.
Att göra någonting själv. Och inte bara gå och vänta på att kanske, eller kanske till och med säga, du, jag tycker det är så obehagligt det här som har hänt mellan oss. Kan vi föreslå att Kan jag föreslå att om vi ses på stan så känns det okej, och att vi säger hej och inget mer. Så gjorde min mamma, hon var ju drastisk. Hon skrev ett brev, det här klassiska brevet hon skrev med en som hon ville byta kontakten med, och så sa hon, du kan betrakta mig som död.
Ja, det är en variant.
Det tycker jag är härligt. Nej, men att om de skulle råkas på stan så skulle de säga hej. Ja. Det är också ett sätt att ta kontroll. Så jag tycker det. Räkna ut, tänk ut vad som skulle passa dig i det här avseendet.
Ja.
Hur du absolut skulle vilja möta henne. För då vet du att du kommer att kunna lägga band på dig. Då blir det inte upp till stundens känsla, utan du har en strategi.
Jag tror också en annan väg, eller flera saker där. Det ena är så här, om du skulle möta den här personen på stan, så känn dig som en vinnare.
Ja, för det var det som verkligen, fick honom. Fick honom. Ja.
Men riktigt. Ja. Och att, vad är det värsta som kan hända om du skulle stöta på den här personen? Ja, om du är rädd att du ska ge dig på henne med våld, det kan ju vara farligt. Men jag tror att det är mer en känslomässig grej att man tycker det är så jävla jobbigt att stöta på den här personen.
Mm.
Men det är inte farligt. Det kan hända. Du kan gå förbi och säga hej eller vad fan som helst. För den här personen kommer uppleva det minst lika jobbigt som du.
Verkligen.
Så den där det kan man liksom, det kan man surfa förbi. Och absolut, jobba hårt med att inte låta dig liksom hindras att vara, nej, på vissa platser eller vissa restauranger. Det måste du komma
äggstan
över på något sätt.
Äggstan. Ägg,
och en annan sak som jag vill lägga till i det förra jag sa, att så här, det här med tilliten, jag bara säger så här, det tar tid att komma tillbaka till det.
Mm.
Det sker inte automatiskt.
Nej.
Det är möjligt att liksom, det är fullt möjligt att få tillbaka tilliten, att komma till ro med det som har hänt och känna att just att man står som segrare över det, eller att man liksom har förlåtit tillräckligt alltihopa och liksom lagt det bakom sig. Det går att komma dit, men det går inte så jävla fort, och man får inte ha liksom för höga krav på sig själv i det heller.
Nej,
det tar
du
tid.
Säger att det går, men jag säger att ibland går det inte.
Nej, det är absolut. Så kan det vara också.
Så kan det verkligen vara. Han har lurat henne under 4 års tid.
Visst,
det sätter ju frågetecken för personen.
Ja,
men det är ett val då, att liksom leva med det.
Ja.
Men, och det går ju som du säger, det går ju inte fort att...
Nej, det går alltid inte fort. Och frågan är också så här, är det värt det? Är liksom, är den här situationen, känslan av att ha blivit bedragen, känslan av att inte kunna lita på sin man, känslan av att vara rädd för att möta någon på stan, är den så stark? Då kanske det ändå är bättre att dra sig ur det där. Nu är jag hård. Men
ja,
det är så,
man
för
måste,
att liksom, livet
precis
är för kort.
Ja, precis. Sen säger jag en sista sak, kanske inte den sista, men jag säger en sak också, att jag tycker ju inte att man helt och hållet måste förlåta saker. Man kan välja att stå ut med dem och stuva undan dem i hus, liksom långt bort i huvudet någonstans och så vidare. Man kan välja att stå ut med dem och inte tänka på dem, men att förlåta, jag skulle ha jättesvårt om du hade lurat mig i 4 år. Inte skulle jag någonsin kunna säga jag förlåter dig till den grad att jag betraktar dig som om det aldrig har hänt. Det finns inte. Jag skulle ju lägga dig det till last. Jag vet att du är en som kan bedra mig i 4 år. Sen kan jag välja att vara med dig ändå. Men jag kan liksom inte ta bort det. En förlåtelse tycker inte jag är att nolla det som
har
hänt.
Absolut inte.
Det är något annat. Ja. Utan det är mer liksom att kunna härbärgera det utan negativa, vad ska man säga, följder.
Ja, precis. Att stå ut med
det. Jag tycker att det är lite faktiskt, ibland tycker jag det är lite överskattat detta att man ska förlåta och bli fri, så lagom fri. Ja. Lycka till! Men
ja,
det finns att göra, så,
ja,
så gör. Ja.
Ja.
Du, är dags för sista ordet.
Ja,
mm.
Men jag skulle vilja prata om den här vikten av att som omgivning inte döma när ett par håller på att separera.
Mm.
För att jag har en av mina bästa vänner vars dotter, som är i 30-årsåldern, så här, varit gift, 2 barn. Plötsligt så uppdagades det att hon hade haft en affär med en annan man.
Mm.
Och det blev liksom lite buller och bång kring det där.
Mm.
Och det som hände, och nu har jag inte liksom hela förloppet hela vägen, men det som händer är att alla då runt omkring i hennes omgivning blev liksom upprörda och makens vägnar och tyckte att hon var jättedum som hade gjort det här.
Mm.
De tog parti för honom.
Mm.
Och det tror jag att hon visste från början att det skulle bli så.
Ja, ja.
Så att hon har liksom satt
men upp... Den som är otrogen, det är ju sällan man får någon med sig.
Jag vet, absolut. Mm. Men jag bara säger det. Jag bara säger vad konsekvenserna blir av det. Om omgivningen ska hålla på att döma.
Mm.
Det är att hon fattar ju liksom att de här kommer bli förbannade på mig.
Mm.
Så att hon fjärmar sig från det där och drar sig undan.
Ja.
Och liksom, då får ju ingen någon kontakt med henne. Om man bara ökar på avståndet. Precis. Och det finns liksom ingen öppning. Ingen kan ställa sig på henne. Man behöver inte ställa sig på hennes sida. Man bara har kontakt med henne och prata med henne. Och låta henne liksom så här förklara sig. För det kan ju finnas orsaker till att hon gjorde som hon gjorde också. Men det, resultatet är att hon hamnar ju bara ännu längre och längre ut i kylan. Och folk tycker att hon är dummare och dummare. Och liksom så här. Jag bara säger att det är... Som omgivning, som släkt, vänner, mamma, pappa, allt vad det är runt omkring, så måste man vara jävligt försiktig med att döma i de där fallen.
Ja.
Man måste nog ge sig, man kan tycka så här, det är synd om honom och hon gjorde något dumt.
Mm.
Men man behöver liksom ändå ha en väldigt, väldigt överseende och förlåtande eller liksom åtminstone en överseende syn på det här, så att man kan liksom behålla kontakten med den här personen som har begått ett misstag eller varit otrogen eller vad fan som helst.
För det är mamman till ens barnbarn till exempel.
Ja, det är mamman till ens barnbarn. Och det är också, det är liksom, även om man då är i hans släkt eller hans närmaste omgivning, det kan man ha lättare för att förstå. Men de som är hennes omgivning, hennes släkt, hennes föräldrar och vänner och alltihopa, där är ännu viktigt, eller oerhört viktigt, att man så här försöker förhålla sig lite neutral till det här.
Ja.
Det innebär inte att man tycker att han är dum eller så, utan det innebär bara att man värnar om liksom den här personen som har begått ett misstag.
Ja, det är ju någonting med det här, som att alla andra är så kritvita hela tiden.
Nej,
då har de aldrig gjort något misstag då? Eller liksom, nej, och jag vet, sen förstår jag liksom att de är upprörda, men det är någonting med det här att man tror att man måste ta ställning.
Ja.
Man måste inte alltid det. Man kan förstå båda och man kan stötta den som står den närmast. Liksom. Men jag håller med dig, man behöver inte...
Absolut.
Man behöver inte öka på. Man behöver inte spä på.
Nej, för misstaget är redan gjort. Och det kan man ju liksom inte hålla på att leva med och sona de där synderna. Utan så här, det är gjort. Och då får man försöka, okej, jag ser hur situationen är. Kan vi hjälpa dig att ta det här vidare på något sätt?
Mm.
Hjälpa dig att få ihop det? Eller hjälpa er att liksom separera på
Precis.
Ett bra sätt?
Man kan ju ta en annan roll än den som är helt knäckt för att den är bedragen.
Ja,
man kan man kan vara till nytta kanske på annat sätt.
Precis. Ja,
mm.
Ja, jag ville bara ta upp det, för jag tycker att det är så jäkla ofta som folk tror att de måste ta ställning också. Alltså om man inte tar ställning för den här bedragna mannen, då kommer han att bli ledsen eller kommer han att bli arg. Men det finns folk som kommer, man kan stötta honom också.
Verkligen.
Ja.
Mm. Ja, men bra. Med det så säger vi ju tack för alltihopa.
Det
eller hur?
Ja.
Ni kan följa oss på, om ni vill se våra nurnor en gång i veckan, så följer ni oss på Instagram på Skilsmasspodden.
Eller på Facebook.
Ja,
finns också.
Där också.
Egen lilla
och skriv in till info@skilsmassopodden.se med era tyck och frågor.
Precis.
Så hörs vi igen om en vecka.
Yes.
Hej då.
Hej då. Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.